Romarbrevet 12, verserna 1 och 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Anpassa er inte efter denna världen. Vad går denna världen ut på då? Vad är det för en anpassning som vi till varje pris bör lär oss att känna igen för att också kunna undvika? Ja, jag tror att en viktig sådan anpassning som vi ska undvika, det har med storhet att göra. Att känna igen det som är stort och att betrakta det stora som stort och det lilla som litet. Ty det är en viktig del i det förnyade sinnet. Det förnyade sättet att tänka, det förnyade sättet att se på livet. Och många förnyelser i förnyelsens historia har gått under eller sopats bort därför att förnyelsens folk inte förstod att rätt värdera storhet. Ty Gud har lite andra värdeskalor än vi. Vi bläddrar raskt i första Korinthierbrevet 1 och 26. Ty där sägs det så i klartext som man kan önska sig. Första Korinthierbrevet 1 och 26. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Det som världen ser ner på, det behagar Gud. Vi skulle ju frambära våra kroppar till ett levande och heligt offer som behagar Gud. Vad är det som behagar honom då? Det måste ju vara något fantastiskt. Det som världen ser ner på, det behagar Gud. Det som är stort i Guds rike, det är det som är smått i världen. Och kanske inte bara smått utan också löjligt. Vet ni vad det betyder? Löjligt, ni har ett sånt ord på norska. Latterligt. Alltså det som blir föraktat. Det är stort i Guds ögon. Vi ställer då genast frågan, vill du bli något stort i Guds rike? Åh, men inte ska väl jag, säger du, jag har inte så stora anspråk. Kanske det. Men redan detta att du tillhör Guds rike lägger ju så att säga en slöja av förakt över dig. Och det hör till. Därför att det som är stort i Guds ögon är det som blir föraktat här på jorden. Varje gång du har blivit föraktad för din tros skull, så stiger du på något sätt i Guds ögon. Ja, han älskar dig hela tiden. Var inte orolig, du behöver inte förtjäna hans kärlek. Men på något sätt så blir du så att säga större i Guds rike när du blir föraktad för din tros skull. Och Gud har utvalt det som är ringa, det som är föraktat. Och jag sörjer så mycket över att Guds församling så lite förstår det här. Det handlar inte om att vi är oinformerade, utan det handlar om att vi förtränger det här så snart som möjligt. Visst vet vi om det, men bara korta stunder i taget. Sen återfaller vi i katedralsmodellen. Åh, det ska vara stort och det ska vara maffigt, säger vi i Sverige. Det kanske ni inte gör i Norge. Nej, ni vet inte vad maffigt är, men ni kan förstå vad det betyder. Think big, säger vi på nysvengelska. Ja, just det. Tänk stort. Det ska vi lära oss att göra. Men att förstå att när vi ska tänka stort, riktigt stort, då måste vi tänka oansenligt. Då måste vi tänka på det där lilla som är så litet och så löjligt, så latterligt. Att om inte Gud fyller det med sin kraft så är det ingenting. Icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske. Eller hur? Och det betyder att det som ska ske genom den heliga ande, det sker först sedan din och min kraft är slut. Du kan inte stänga av din kraft och jag kan inte stänga av min. Men Gud stänger av den genom att ställa oss i sådana situationer av ringhet. Att vår förmåga är förbrukad. Och då händer ofta det att vi säger, nej, men det här måste ju vara fel, säger vi. Gud, din heliga ande har lett mig på fel spår. Eller nej, förlåt, det har naturligtvis inte din heliga ande gjort. Utan jag har naturligtvis gått mina egna vägar, förlåt mig herre, säger vi. Det är fromt och bra. Eller hur? I själva verket var det kanske precis den heliga ande som ledde oss till den situationen. Och i det ögonblick då Herren tänkte komma med sin kraft, så lägger vi av. Det måste ju vara fel det här. För vi har ju tänkt stort hela tiden. Vi hade ju våra visioner, säger vi. Och de brukar ju ofta vara färgsprakande som regnbågen flera gånger om. Det som inte är någonting, det utvalde Gud. Så om du ända till denna dag sagt, jag är ingenting, så ska jag bli få gratulera. Därför då är du ju något. Om du inte är något. Förstår ni? Ständigt på nytt återfaller vi i att tänka i världens termer om vad som är stort, vad som är framgångsrikt, vad som är viktigt, vad som ska prioriteras, hur vi nu uttrycker saken. Och varje gång vi gör det så viker den helige ande tillbaka. Jag tror varje väckelse har börjat i oansenlighet. Förstår ni det ordet? Och efter ett tag, när väckelsen har haft vind i seglen, oj, då kommer de stora planerna. Då ska allting byggas ut och befästas. Då blir allting perfekt utom detta enda lilla att den helige ande försvinner. Upp som en sol och ner som en pannkaka, säger. Så har varenda väckelse gått hittills. Och jag är bedrövad över att vi aldrig lär oss den här läxan. Den verkar omöjlig. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Låt ert sinne förnyas. Anpassa er inte efter denna värld. Jesaja 53. De fyra första verserna. Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor dem la han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Det var ingen som trodde, säger Jesaja, 750 år i förväg. Varför det då? Han var ju ingenting. Han hade ingen gestalt. Han hade ingen fägring. Det kan också översättas, han hade inget majestät. Hade han varit konungslig verkligen? Ja, då skulle det varit lättare. Istället var han föraktad och övergiven av människor. Och det är det största. Det här är ju så att säga inledningsfanfaren till den stora hymnen om storhet i Guds rik. Vi ska gå till Johannes 5 kapitel och se, så att säga, ett praktiskt exempel på det här. Vi börjar läsa i 36 versen, Johannes 5:36. Det är nu frågan om ifall Jesus är Messias eller inte. Det är en stor diskussion på gång här. Och Jesus antyder lite grann vad det är som vittnar om att han är den som skulle komma. Så säger han, jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just det som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. och ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn, så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden. Tro inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Man kan tycka att det Jesus ägnar sig åt ett cirkelbevis. Han säger att ni har inte behållit hans ord eftersom ni inte tror på honom som han har sänt. Han beskyller alltså de han talar med att aldrig ha trott på gamla testamentets ord. Hur kunde man se det? Jo, de trodde ju inte på honom, Jesus. Men tanken är nu den här, att om dessa judar som han talade med, om de hade varit ödmjuka människor, så hade de förstått Guds värdeskala. Ty den kan bara en ödmjuk människa förstå. Och då hade de sett med en gång det som Johannes skriver om i sitt första kapitel. Vi såg att han var full av Guds härlighet. Han var full av nåd och sanning. Men det ser inte de här. Varför gör de inte det då? Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Ni som har världens sinne för vad som är stort och smått. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn, den tar ni emot. Och jag skulle önska att detta bara gällde den gången, på den platsen. Men så är det ju inte, det vet vi. Varför blir så många väl mottagna när de kommer i sitt eget namn? Därför att vi inte har ett förnyat sinne. Varför faller vi ständigt? För det stora och anspråksfulla, det som kommer med pukor och trumpeter, medan vi missar den oansenlige mannen på åsnan. Vi vill bli ärade av varandra. Vi har kvar den gamla storleksordningen, så att säga. Jesaja igen, 61 kapitlet. Första versen. Det är citat som Jesus läser när han står i synagogan i Nasaret, sin hemstad. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta. Till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Glädjens budskap. Ja, vem vill inte ha det? Men det är något märkligt med det där glada budskapet. Det innehåller en glädje som inte vem som helst kan se. Det är egentligen bara den ödmjuke som blir glad av det glada budskapet. Men det vill jag inte ha sagt att man måste vara glad för att man är kristen. Förstår man ju rätt. Men jag vill säga detta. Att i en tid och en kultur och i länder där ödmjukhet är på avskrivning, där är glädjens budskap inte så lätt att utbreda. Och där råkar man också ofta ut för förakt när man säger att Kristus är det dyrbaraste i mitt liv. Vi lyssnar till kung David, 34:e psalmen. Andra och tredje verserna. Jag vill lova Herren alltid. Hans pris ska ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka ska höra det och glädja sig. Vi går till den 22:a psalmen. Och den är ju en enda profetia om korsfästelsen. Mina händer och fötter har det genomborrat. Och sedan så att säga efter uppståndelsen, när det plötsligt vänder i salmen och ljus bryter igenom, 24:e versen, då står det så här: Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn och bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade, lyssnade han till honom. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom. De ödmjuka skall äta och bli mätta. Det ödmjuka. Jesaja igen, 57. Slutet på 15:e versen. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärta. Alltså är hela budskapet så utformat att den ödmjuke ser och förstår. Men den stolte förstår inte hur man än förklarar. Och Gud vill ha det så. Matteus 11. Tjugofemte vers. Vid den tiden sa Jesus: Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Gud har fördolt för somliga och uppenbarat för det ödmjuka. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i Guds rike. Tänk om det är så illa ställt, kära vänner, att vi kanske inte riktigt ens vet vad ödmjukhet är. Man måste alltid leka med tanken i alla fall. Precis som man efter att ha hört 50-11 schlagerfestivaler kanske måste ställa sig frågan, vet jag vad kärlek är? Det här som 11 låtar av 10 handlar om. Det kan vara bra att göra någon gång. Hur mycket vet vi om ödmjukhet? Hur pass präglade är vi av folk som sitter deprimerade i ett hörn och säger att jag är en så dålig kristen? Och så går alla förbi och säger, ja, det där är ju verkligen en ödmjuk kristen, han talar illa om sig själv. Är det ödmjukhet? Nej, det är det inte. Ödmjukhet är att kunna glömma sig själv. Och det är ju en gåva så god som någon att be till Gud om, eller hur? Gode Gud, hjälp mig att glömma bort mig själv. Amen, halleluja. Ni vill bli ärade av varandra. För du förstår, den dag vi får den gåvan att kunna glömma oss själva så blir vi inte så sargade av andras förakt. Om vi nu ändå är utvalda till att stå i en position av föraktlighet för trons skull. Hur gör då Gud för att bära oss igenom? Tänk om man i första hand gör det genom att ge oss gåvan att glömma oss själva. Att inte ta det så allvarligt med vad folk säger. Jag kan ge dig ett gott råd, eller ett dåligt snarare. Om du har egna barn och vill uppfostra dem så att de får ett maximum av människofruktan i sitt liv. Det är väldigt lätt. Du bara säger i tid och otid, vad ska folk säga? Som om det var så förfärligt. Och gärna att du hackar tänder när du säger det lite också. Åh, vad ska folk säga? Åh, vad ska folk säga? Jag kan meddela en hemlighet, det är inte så farligt. För en del år sedan var jag rätt så ängslig för vad folk skulle säga. Inte minst när man kom ut i den andliga branschen, om jag får säga det så. Så var jag i början lite ängslig för det där. Men sen jag på omväg har fått höra allt möjligt som folk har sagt, så har jag liksom lugnat ner mig. Jag dog inte av det. Och det är på något sätt en befrielse. Ett stycke. Att bli befriad från sig själv. Markus 6:e kapitel. Vi läste ju nyss den texten i Jesaja 61 där, som ju alltså Jesus läste i synagogan i sin hemstad. Från början. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och det är många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Så långt vi kan förstå evangelierna var Jesus en enda gång i den stad som han hade vuxit upp. Och tänk vilken smärta som ligger i de här raderna. Hur gärna hade han inte velat hjälpa människorna i sin hemstad? De som han inte bara kände som i egenskap av sann Gud, utan som han också kände i egenskap av sann människa. Vilken smärta att stå där och bli utpekad och ringaktad. Men Jesus säger: så är det för oss alla. Att det är så att säga i kontakten med de närmaste som det här tar hårdast. Du vet, det var ju inte så att de inte trodde på underverk. Det säger man ibland, att de hade ingen tro för helande i Nasaret. Jo, det hade de visst. Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer, säger de. Och de hade hört massor. Det hade varit härliga möten i Kafarnaum och i Tiberias och i Kana och på alla möjliga ställen. 600 liter vin. Det lät nog tala om sig. I en fest då alla redan hade hunnit fyllna till. Nej, det var inte underverk man behövde mera tro för. Utan man blev helt blockerad därför att man föraktade honom som skulle förmedla underverket. Förakt är en väldigt kraftig sak. Det vet ni väl. I kulturrevolutionens Kina försökte man på olika sätt att minska kyrkans storlek. Och församlingen växte explosionsartat. Till förföljelse är ingen bra metod. Frakt är mycket bättre. Det kan man se i Sverige. Kanske i Norge med, det vet jag inte. När man förföljer dig för din tro och hotar att döda dig, då säger man att din tro är farlig, eller hur? Och då är din tro något. Den är så farlig. Den är så fylld av kraft som man är beredd att döda dig. Men när folk bara skrattar och går, det är värre. Ty då har man entydigt signalerat att din tro inte är någonting. Och det kan gå så mycket djupare till sinnes om vi inte har fått ett förnyat sinne. Ett som ser det stora i just detta, att vara föraktad för Kristi skull. Första Korinthierbrevet 4. Nionde versen. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss, och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Om ni så skulle ha 10 000 lärare som vill göra er till kristna, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag ber er, ta mig till föredöme. Ett föredöme i vad då, säger vi? Ja, i detta att vara mänsklighetens drägg och jordens avskum. Reflekterar du på att bli apostel? Skulle det passa med en sådan kallelse? Vi ska ha förbundsgudstjänst ikväll. Ska vi be för dig att du får en kallelse till att bli apostel? Ja, det är ju något väldigt fint, säger du. Jag har sett stora annonser med färgfoton på apostlar. Ja. Men nu var det alltså tal om att bli en dåre för Kristi skull. Jordens avskum. Också bland de kristna. Det Paulus talar om, det är att han som apostel kommit att bli föraktad av dem som han hade fört i tro. Det fanns många i församlingen som sa att det finns häftigare apostlar än Paulus. Och till sist fick man ju i Korint sina övermåttan höga apostlar, som det står om i andra Korinthierbrevet 11. Ty Korint tappade man helt känslan för vad som var stort och vad som var smått. Och när man föll tillbaka i det gamla världsliga mönstret och inte bibehöll sitt förnyade sinne, så gick det som det gick. 5:e versen. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare, är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. 16:e versen. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre, men om ni ändå gör det, så lyssna på denne dåre, så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda, utan som i dårskap, när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis, kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Så går det lätt i en församling där man förlorar proportionerna för vad som är stort och vad som är smått. Den omvända, eller kanske snarare den rättvända värdeskalan. Den rättvända värdeskalan. Första Korinthierbrevet 12. Där möter vi liknelsen om kroppen och lemmarna, som ju symboliserar församlingen. Och så står det så här i den 18:e versen. Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi som finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Har du sett det? För att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen. Där brist på ödmjukhet råder, där har vi mycket splittring. Och det hjälper inte med 100 ekumeniska förhandlingskommittéer om det inte finns ödmjukhet. Men märkligt nog, där det finns ödmjukhet, där kan vi komma samman i full gemenskap. Även om vi har olika dopsyn, olika ämbetssyn, olika nattvardssyn. Olika teologier om helande och andedop. Bara det finns ödmjukhet. Men ödmjukheten kan inte ersättas av något annat. Inte av någonting. Det finns inga surrogat. Inga som fungerar. Andra Timoteusbrevet. Tredje kapitlet. Andra Timoteusbrevet 3. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. Paulus antyder här för Timoteus och därmed också för oss att ju närmare vi kommer slutet, desto mer kommer ödmjukheten att bli en bristvara. Desto dyrbarare blir den ju. Att få värna om den rättvända värdeskalan och att alltid leva i den. Det har hänt att jag har träffat människor som verkligen vill att göra en insats i Guds rike. Satsa hela sitt liv i tjänst för Gud. Och jag minns en ung man som frågade mig för ett tag sedan. Han höll på att utbilda sig till pastor. Och så sa han, har du något gott råd? Jag skulle vilja verkligen få tjäna Herren på heltid. Är det något du vill varna mig för? Och jag blev först lite ställd, för jag visste inte vad jag skulle svara. Men vi satt tysta och bad lite grann och så sa jag, jag tror att jag måste varna dig för det som är stort. Det som är så svårt när man ska arbeta i Guds rike, det är inte att bli etablerad, utan att undvika att bli det. Och så sa jag till honom, du ska läsa evangelierna rakt igenom. Och bara konstatera hur många gånger man ville göra Jesus till kung. Inte den kung han var och är, utan den kung människorna ville att han skulle vara. Vilket är något annat. Och tänk igenom, sa jag till honom, hur ensam man kan känna sig. När man står mitt i en entusiastisk folkskara och känner det som att man är den enda som har den rättvända värdeskalan. Sånt kan också hända. Om det nu är så att brist på ödmjukhet skapar mycket splittring. Och den här eftermiddags timmen i god tradition efter Stanley Jones brukar kallas för församlingen i funktion. Så finns det en sak som jag skulle vilja lägga på era hjärtan. Och det är detta. Låt din pastor vara pastor. Jag vet inte hur ni har det i Norge, men i Sverige är det massflykt bland pastorer och präster. De kör buss och de skruvar ihop Volvobilar och de sysslar med allt. Utom det som de en gång tänkte att de var kallade till. Och man träffar många pastorer som är på väg att ge upp. Det har varit så mycket konflikter i församlingarna. Och när man börjar fråga ut dem, vad bråkar de om då? Vad bråkar ni om? Så är det struntsaker. Nästan alltid är det struntsaker. Bagateller. Sånt som inte är något. En principfråga är ju en bagatell som man egentligen inte borde bråka om, men som man bråkar om ändå. Det upphöjer man till principfråga. Våra församlingar är fulla av sådana konflikter. Man har nästan ingen proportion på vad det är man sysslar med längre. Man kan hålla på och mobba en pastor. Bara därför att han flyttade kyrkans barntimmar från klockan 2 till klockan 4. Ödmjukheten som bristvar. Gå hem och se på din församling med den rättvända värdeskalan i ögonen. Då kommer du få se de som bär upp församlingen. De gamla tanterna med väska. De där som sitter hemma och ber och som ingen frågar efter. Du kommer att få se genom vilka det är som livet strömmar. Du kommer att få se vad som är stort om du får ett förnyat sinne. Öppnade ögon till att se det som är stort, det som Gud har utvalt och som du kan uppmuntra så att människor kommer loss ur sin föraktlighet. Och vågar börja bejaka sin särställning i Guds rike. Att de inte låses av det mänskliga föraktet och den mänskliga beundran för det stora och fantastiska och skrytsamma och uppblåsta. Utan att de får liten gnutta frimodighet som tillsats till sin ödmjukhet till att på allvar börja utbreda Guds rike. Herre, vi tackar dig för att ditt rike är annorlunda än denna världen. Och vi tackar dig för att du själv, Herre, har varit här och stått mitt i allt sammans. Övergiven av alla. föraktad av alla. Och just när du var det, Herre, så bar du våra synder och satte oss fria. Vi ber att du befriar oss från oss själva, Herre. Och vi ber att det börjar genom att du ger oss den rättvända värdeskalan. Att du låter alla storhetsdrömmar och storhetstankar och värdeskalor som är av denna världen får blekna bort. Så att vi inte anpassar oss efter världen utan låter dig förnya vårt sinne. Så att vi verkligen kan bära fram våra kroppar till ett levande heligt offer som behagar dig. När vi har fått den rättvända värdeskalan, Herre, så behöver vi ju aldrig mer säga usch över oss själva. Vad skönt. Ty om vi konstaterar att jag är liten och oansinlig och ingenting, ja, då är det ju bra. Då är det ju som det ska vara. Det är inget att klaga över längre. Så vi ber om lite läkedom för ögonen, Herre. Så att vi kan se saker och ting som de är. Och se på oss själva med dina ögon, sakligt och nyktert. Och när vi har fått den ödmjukhet vi behöver, så ge oss en lagom dos frimodighet, Herre. Så vill vi vittna om dig så länge vi lever. Amen.